Tänk dig att du håller på och förbereder en fest tillsammans med en god vän. Det är bara någon timme kvar tills festen ska börja. Och naturlagen att tiden går fortare ju närmare gästerna kommer gör sig påmind med all önskad tydlighet. Du springer runt och överallt och ingenstans. Du känner att, vad ska jag göra egentligen? Kinderna börjar blossa och svetten rinner i pannan och pulsen går lite fortare för varje minut. Och någonstans mitt upp i allt så ser du att din vän står ute i köket och pratar i telefon. Och första tanken blir att det där var väl väldigt dålig timing. Så det här kan man ju inte göra. Men sen så tar du ett andetag och så tänker du, men det finns säkert en naturlig förklaring. Det är säkert något kort, utan jag fokuserar på mitt nu. Det blir inte bättre av att jag står här och är irriterad. Så du fortsätter, du rullar ut dukarna, du börjar ställa ut tallrikarna. Du håller på och fixar. Kan inte riktigt släppa det där att prata i telefon. Alltså, så att när det har gått ett tag till så går du ut i köket. Du gör dig ett ärende mera bara för att kolla så att du inte har, så att du har missförstått. Men det har du inte. För där står fortfarande din vän. Pratar på i godan ro. Pratar och skrattar. Och verkar totalt obrydd. Och nu känner du att det här är provocerande. Så här kan man inte göra. Så du börjar harkla lite demonstrativt. Du slår lite hårdare i köksskåpen. Du söker ögonkontakt. Självklart helt utan framgång. För din vän är fortfarande helt uppfylld av sitt samtal. Och det verkar inte finnas att det är någon fest som ska börja. Så i vredesmod så går du tillbaka ut i festlokalen och tänker, nu får jag väl göra allting själv då. Och när det är 10 minuter kvar så tänker jag, nu går jag ut i köket en sista gång. Och nu tar jag telefonen och så slänger jag den i soptunnan. Nu får det vara nog. Men precis när du kommer ut så avslutar din vän samtalet. Och nu rinner det över för dig. Hur kan du stå och prata i telefon i över en halvtimme när vi har en fest att sköta? Jag har gjort allting nu. Hur tänkte du egentligen? Din vän spricker upp i ett fånigt leende. Lägger handen på din axel och säger, är du stressad? Tagga ner lite. Det är ingen fara. Det ordnar sig. Du vet, det var en kompis jag snackade med. Vi har inte pratat på flera dagar. Så att om en sån förklaring, då rinner ju självklart all ilska av. Och du spricker upp i ett leende du också. Men förlåt. Jag förstår inte varför jag brusar upp dig. Det är klart att det är lugnt. Ingen fara. Eller? Skulle inte tro det. Är du stressad? Är det någonting som kan trigga ännu mera, så är det väl en sån kommentar. Och när du summerar kvällen så inser du att det tog mer än halva festen innan du kunde vara överhuvudtaget någorlunda närvarande. Eftersom du var så irriterad, så upprörd. Är det någon som kan känna igen sig i den bild jag försökt teckna? Ja, om du inte känner igen dig så vet jag vem jag inte ska ringa när det är dags att fixa någonting. Enda fördelen med ett sånt agerande är att du i alla fall kommer svara i telefon. Men det är också den enda hjälp jag kommer att få. Förmodligen var det liknande känslor som Marta hade när hennes vän Jesus kom på besök. Hon bodde i Betania tillsammans med sin bror Lazarus och sin lilla syster Maria. Och ja, ni har säkert hört berättelsen i Lukas evangeliets 10:e kapitel. Berättelsen när Marta springer runt och fixar med allt praktiskt. Medan Maria glider ner och sätter sig vid Jesu fötter. Och till sist får Marta nog, ställer sig framför Jesus, konfronterar honom. Varpå Jesus svarar att Maria har valt det som är rätt. Att brorsan inte skulle hjälpa till, det var väl kanske inte mer än att vänta. Hon levde i en kultur där manligt och kvinnligt var väldigt tydligt uppdelat. Så jag tror inte ens Marta reflekterar över att Lazarus inte fanns med och hjälpte till. Men däremot att lillsyrran skulle glida undan allt ansvar var förmodligen väldigt provocerande. Och att hon dessutom slog sig ner bland de andra lärjungarna, som det står i texten, I en kultur där alltså manligt och kvinnligt var väldigt tydligt åtskilt, inte minst när det kom till hemmet, var anmärkningsvärt. Så Martas reaktion var fullt förståelig. Ändå så har just den här berättelsen inneburit att Marta har tecknat sig rätt så tråkiga. Man har tecknat en rätt så tråkig bild av henne. Som en lättirriterad, missunnsam person till skillnad från den milda, behagliga Maria. Så kunde exempelvis den gamle väckelsepredikanten D.L. Moody hålla en predikan i slutet av 1800-talet. Med den svenska rubriken Marta bekymrar sig, Maria lyssnar på Jesus. Har vi gjort klart. Den ena bekymrar sig, den andra lyssnar på Jesus. Frågan är vem som gjorde rätt. Och i denna predikan så återger han ett samtal mellan några män. Där man diskuterar vilken av dessa två systrar som skulle ha varit den bästa hustrun. Om man undrar vad män sitter och diskuterar när man träffas så där sinsemellan, så är det här ett återkommande ämne. Eller kanske inte. Och då ska en av dessa män ha sagt: "Men jag skulle föredra Marta före middagen och Maria efter." Det är som att man tar sig för pannan. Men Modis kommentar är ju inte bättre. För han säger så här: "Jag ber att få anföra en avvikande mening. Skulle föredra Maria både före och efter måltiden. Om jag skulle äta en middagsmåltid som vore lagad av en vresig, gnällig kvinna, det skulle inte göra maten hälften så smakfull. Jag tror att Maria vore bättre som hustru nu som förr." Så låt oss presentera Marta, en vresig, gnällig kvinna som bekymrar sig. Ett av Bibelns avskräckande exempel skulle man kunna säga. Inte undra på att man känner sig träffad. En vresig, gnällig kvinna som bekymrar sig. Fast det här är ju inte en rättvisande bild av Maria. Eller av Marta. För det är verkligen inte så som Jesus bemöter henne. "Du vresiga, gnälliga kvinna, du bekymrar dig för så mycket", säger inte Jesus. Istället så tilltalar han henne som den älskade vän som hon är för honom. "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne." Bara det att han upprepar hennes namn uttrycker tydligt att han respekterar henne. Och allting han sen säger andas också detta. Jesus ser igenom Marta. Han identifierar det som är hennes problem där och då. Och det är inte gästvänligheten som är hennes problem. Den är i sig något oerhört vackert. Problemet är att hon där och då är så uppfylld av plikten att få betjäna Jesus så att hon inte ser att Jesus just då vill betjäna henne för en stund. Det var det Maria såg, men som Maria inte kunde se just då. Och det är som om Jesus säger till Marta: "Marta, Marta, du kämpar så med att betjäna mig. Men sätt dig ner en stund och låt mig få betjäna dig." Hur ofta kämpar inte vi med att försöka betjäna Gud? Att slå knut på oss själva för vi tror att det är så det ska vara. Och hur ofta låter vi Gud betjäna oss? Att bara sitta och vara i hans närhet. Att bara njuta av allt vackert som faktiskt omger oss. Jag är helt övertygad om att Marta gjorde viktiga insikter i det här mötet med Jesus. Och det visar sig inte minst i en senare text där Marta återkommer. Så vi ska gå till Johannes evangeliets 11:e kapitel och det är där vi kommer att uppehålla oss resten av predikan. En text där inte Marta betjänar Jesus utan tvärtom, Jesus betjänar Marta. Och texten kommer inte upp på väggen. Utan ni får läsa i de biblar som ligger framlagda. Johannes evangeliets 11:e kapitel och vi läser vers 1-27. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han: den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först 2 dagar där han befann sig. Men sen sa han till sina lärjungar: låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du tillbaka dit. Jesus svarade: har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att ha sagt detta fortsatte han: vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. Då sa lärjungarna: Herre, sover han, så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn. Då sa Jesus rent ut till dem: Lazarus är död, och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa till de andra lärjungarna: låt oss gå med för att dö med honom. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom, men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, den här texten inleds ju med att bilden tecknas lite grann av vilka syskonen är, var de bor och också att brodern Lazarus är sjuk. Och man förstår av sammanhanget att det här är inte bara lite allmän förkylning, det är ingen små liten sjukdom i största allmänhet, utan det är allvarligt och man skickar bud till Jesus. Herre, din vän är sjuk, låter Marta och Maria hälsa. De talar klarspråk. De säger bara som det är: din vän är sjuk. Inget mer, inget mindre. Och de delar det med Jesus. Jesus tycks ta det här med rätt så stort lugn. Ja, men den sjukdomen leder inte till döden, svarar han. Det står dessutom att han stannade kvar i 2 dagar. Och det måste ju varit en väntan som hade känts som en evighet. För jag menar, man skickar inte bud om det inte är allvarligt. Och sen väntar han i 2 dagar fast det står att han var så fäst vid den här killen. Tänkte de egentligen? Varför dröjer Jesus? Och det här är en frågeställning som återkommer genom den bibliska historien. Hur plågade människor vänder sig till Gud, inte minst genom saltarsalmerna. Varför? Hur länge? Är frågor som ekar och som i stunden tycks sakna svar. Och när Jesus väl bryter upp, när han är redo, då är det lärjungarna som är skeptiska. Ja, men du, nyss så försökte de stena dig och nu ska du tillbaka dit, säger de. De fruktar för sina liv. Vem kan klandra dem? För när Jesus sen tillägger att Lazarus sover bara, vi ska dit och väcka honom. Ja, men då ser de ju sin chans. Ja, men du, hallå, vänta nu. Om man bara sover, då kommer han ju förmodligen att vakna, eller? Kanske vi inte behöver gå dit. Alltså, man märker ju att de vill ju inte gå till Betania. De vill inte gå genom Judén, för det är livsfarligt. Och det känns ju lite onödigt. Hur nära Jesus än stod Lazarus att han ska gå dit bara för att väcka honom. Det blir lite överbeskyddande kanske. Men vi förstår ju, det blir väldigt tydligt. Johannes är ju tydlig, han säger att ja, men de trodde att Jesus menade vanlig sömn. Men i själva verket så var ju Lazarus död. Och nu är det Jesus som säger detta rakt ut. Lazarus är död. Men låt oss nu gå till honom. Man kan ju fundera på här om hade Jesus förväntat sig att lärjungarna skulle förstå hans bildspråk. Om han hade räknat med det så måste han ha blivit besviken. Det vi vet inte. Men när han har sagt som han har gjort, då är det Thomas som säger till de andra lärjungarna. Okej, låt oss gå med då. För att dö med honom. Och vid en första anblick kan det där tyckas som en rakt igenom sarkastisk kommentar. Men stannar man upp och funderar på vad han säger. Ja, men okej, låt oss gå för att dö tillsammans med honom. Så rymmer ju detta en djup bekännelse. Thomas är ju, precis som Marta, en av de personer i Bibeln som ofta fått rollen av avskräckande exempel. Ni vet, Thomas, tvivlaren. Han som hade en svag tro. Han som inte var så på. Som man inte ska vara som. Och så vidare. Nu konstaterar han att okej, det är fara för vårt liv. Det är förmodligen ute med oss. Men vad han egentligen säger, det är ju att han faktiskt hellre dör tillsammans med Kristus än att fortsätter att leva sitt liv utan honom. Han tycker ju helt uppenbart att det här beslutet som Jesus nu, just nu har tagit, det kommer att leda oss in i döden. Men trots det så säger han, låt oss gå med honom. För jag dör hellre med Kristus än att lever utan honom. Och det är en rätt skaplig bekännelse för en tvivlare. Jag undrar vad jag själv hade sagt i det här läget. Är inte det ett fantastiskt uttryck för en djup tillit? Och när Jesus sen kommer fram till Betania, då är det Marta som bryter alla konventioner genom att komma honom till mötes. För i den judiska kulturen var seden nämligen den att man skulle sörja i hemmet i åtminstone 7 dagar. Här hade det gått 4 dagar. Det står att Maria stannade kvar. Men Marta, hon kunde inte vänta. Hon var tvungen att gå ut och möta Jesus. Och när hon kommer Jesus till mötes, när hon börjar samtala, så ger hon uttryck för 3 bekännelser som vi ska stanna upp inför. Ett helt annat porträtt framträder av den Marta som vi läste om i Lukas evangeliet. Här är det 3 bekännelser som kommer till uttryck. Det första hon säger är, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Och det skulle vara intressant att veta med vilket tonfall hon uttalade de här orden. Var hon besviken? Var hon upprörd? Hon uppgiven, hon hoppfull. Alltså, vi vet inte säkert, men det hon sen säger är ju verkligen anmärkningsvärt. Hon säger, men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Hon säger å ena sidan att Lazarus är död. Och det hade inte behövt vara så om du hade varit här. Men å andra sidan säger hon att fast jag tror ju att du kan göra allting som du ber Gud att göra. Undrar vad hon tänkte när hon sa det där. Hoppades hon ändå att Jesus skulle gripa in, göra ett under? Vad hon egentligen säger är alltså att: Herre, just nu fattar jag ingenting. Men jag tror ändå. Jag inte bara tror, jag vet. Så hennes första bekännelse är alltså att hon vet att Gud ska ge Jesus vad han än ber honom om. Det är en rätt hög bekännelse. Att veta att det är så. En bekännelse som även det uttrycker en djup tillit till Jesus. Att han har obegränsade möjligheter. Och detta sagt av en vresig kvinna som bekymrar sig. Sen kommer vi till den andra bekännelsen. För Jesus svarar henne med att säga: din bror kommer att uppstå. Det låter ju hoppfullt. Och det är hoppfullt. Han säger ju inte när det här ska ske, bara att det kommer att ske. Och med tanke på den första bekännelsen hade det ju faktiskt inte varit långsökt att tänka att Marta hade börjat hoppas på att, men okej, han kanske kommer uppväcka min bror ifrån det döda här och nu. Men det är inte så hon svarar. Hennes fokus ligger inte här och nu utan på en odefinierad framtid. Och hon säger: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen den sista dagen. Ett hopp som hade vuxit sig allt starkare i den judiska traditionen. Och som Marta verkligen hade tagit i sitt hjärta. Hon visste att hennes bror skulle uppstå. Men att tro att Jesus skulle göra ett under där och då, det var lite för mycket för henne. Men återigen, evighetshoppet var bergfast. Även om detta hopp just nu känns avlägset, så vet jag att Gud kommer att göra detta under med min bror när tid är. Så hennes andra bekännelse var: jag vet att Lazarus ska uppstå vid uppståndelsen den sista dagen. Och även det uttrycker en djup förankring. Men nu når vi höjdpunkten i Martas tredje bekännelse. För Jesus är inte färdig. Ni märker, samtalet går fram och tillbaka. Och när Marta har sagt att jag vet att han ska uppstå på den sista dagen, så svarar Jesus: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Frågar han Marta. Vad svarar hon? 4 dagar tidigare hade hon sett sin bror dö. Det är lite intressant här. En judisk föreställning på den här tiden var att i 3 dagar så befann sig själen i närheten av graven i hopp om att eventuellt återvända till kroppen. Men hade det gått 4 dagar, då hade förruttnelsen satt in och då var allt hopp borta. Om det var därför Jesus valde att vänta i 4 dagar, det vet vi inte. Men det var hur som helst ett uttryck för att Lazarus verkligen var död. Men nu kommer Martas svar. Vad tror du? Frågar Jesus. Och Marta svarar: jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Men det är som hon fortfarande konstaterar att hon fattar fortfarande inte riktigt vad det är Jesus vill komma åt. Varför Lazarus var tvungen att dö. Men trots allt mörker som omger henne så har hon en bekännelse på att jag tror att du är Messias, Guds son. Den som skulle komma hit i världen. Och faktum är att just denna bekännelse är det bara Marta och Petrus som gör innan Jesus uppstår. Och ska man vara noggrann så rymmer Martas bekännelse tre delar. Hon konstaterar att Messias, Jesus är Messias, den smorde, att han är Guds son och att han är den som skulle komma hit till världen. När Petrus utbrister motsvarande sak i Matteus evangeliet bland annat, så säger han att du är Messias, den levande Gudens son. I Petrus fall så svarar Jesus på detta. Han säger, salig är du Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och rimligtvis måste ju samma sak sägas om Marta. Denna till synes pliktfyllda kvinna får en uppenbarelse av Gud som visar honom vem Jesus verkligen är. Återigen får vi revidera bilden av Marta. Och förmodligen så är det ju så, eller helt uppenbart, att hon är långt mer än den snäva bild som vi ofta har tecknat av henne. Och frågan är hur det påverkar vårt sätt att se på varandra. Det är lätt att man ser på varandra utifrån ett synsätt, men de allra flesta människor, för att inte säga alla, har ju många fler sidor. Hade Marta planerat att säga det som hon gjorde? Hade hon planerat att få bekänna där och då att Jesus är Messias, att han är Guds son, att han var den som skulle komma? Jag tror inte det. Jag tror inte det var det som låg överst på hennes agenda när hon gick ut för att möta Jesus, för att konfrontera honom varför Lazarus hade dött. Men genom att möta Marta som den människa hon är, så får hon erfara hur Jesus i samtalet hjälper henne att komma till insikt. I mötet med Jesus får Marta uppleva en förvandling, och gensvaret blir en fantastisk lovsång. Hon får göra en bekännelse som hon delar med en annan person, men som senare har kommit att bli hela den världsvida kyrkans bekännelse, att Jesus är Herre över allt, över alla. Men hon gör det redan där och då. Och hon gör det i mötet med Jesus. Jesus förvandlar henne. Hon som tidigare låtit plikterna skymma det som verkligen betyder något, får ge uttryck för en sån fantastisk bekännelse. Snacka om förvandlande möte. En detalj i sammanhanget, det är att platsen som det här utspelar sig på, Betania, ordagrant betyder de fattigas hus. Och det är väldigt intressanta kopplingar vi kan göra här. Det var på väg till de fattigas hus som Thomas bekände att han hellre dog med Kristus än att levde utan honom. Och det var i de fattigas hus som Marta bekände att Jesus var den som han verkligen är. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket, säger Jesus i bergspredikan. Och inget kan väl bli mera konkret här. Dessa till synes så fattiga människor uttrycker en fantastisk lovsång till alltings Herre. En tid senare så är Jesus tillbaka i Betania. Det står talas om i Johannes evangelis 12 kapitel. Då var det bjudning i Betania. Återigen är det Marta som passar upp. Återigen är det Maria som hamnar i blickfånget när hon smörjer Jesu fötter med väldoftande balsam. Det står så här från vers 1. Johannes 12 och 1. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Det här visar ju att Marta inte blev en helt annan person genom sitt möte med Jesus. Och ändå så är hon förvandlad. Hon var helt enkelt samma gamla nya Marta. Hon hade kommit till insikt. Det betyder ju inte att hon blev en Maria. Det var inte Marta som kastade sig ner och knäckte oljeflaskan och smörjde Jesu fötter. Hon var Marta. Hon fortsatte att vara det. Precis som Gud hade tänkt. Hon fortsatte förmodligen att göra sina snedsteg. Gjorde hon inte det, så upphörde hon vara mänsklig. Och det hoppas jag inte att hon upphörde att vara. Men förmodligen hade det som tidigare kanske mest var plikter fått ett annat ljus. Och förhoppningsvis hade hon insett värdet i att inte bara betjäna andra, utan också hur viktigt det är att låta sig bli betjänad. Det här är ju någonting som även Petrus får erfara när Jesus tvättar lärjungarnas fötter i samband med den sista måltiden. Petrus reagerar instinktivt. Aldrig att du skulle få tvätta mina fötter, säger han. Aldrig att du skulle få betjäna mig, är ju vad han egentligen säger. Och Jesus svar är ju rätt så avklädande. Om inte jag tvättar dig, så har du ingen gemenskap med mig. Självklart innebär det kristna livet att vi ska betjäna Gud och betjäna varandra. Men om vi samtidigt inte låter oss betjänas av Kristus själv, så har vi missat något helt avgörande. Så välkommen till Betania. Välkommen till de fattigas hus. Där finns Marta. Hon som kämpade med alla plikter, men som också bar på en djup bekännelse. Där finns Thomas, han som bar på sina tvivel, men som hellre dog med Kristus än levde utan honom. Och där finns du och där finns jag. Rationella individualister, materialister, men med en djupare längtan om att ännu mer få drabbas av den Kristus som förvandlade dessa människors liv. Och som vi någonstans anar har förmåga att förvandla även våra liv. Så att vi får bli befriade för att tillbe ännu mera hängivet. Och det som är så fantastiskt är att Jesus välkomnar oss dag för dag, stund för stund. Han vill betjäna oss. Och i gudstjänsten blir det här väldigt konkret. För här får vi ta del av bröd och vin. Vi får böja våra knän, sträcka fram våra händer och låta oss betjänas. Vi får gå fram till korset, lägga ner en sten, det som tynger oss, och lita på att Jesus vill betjäna oss genom att lätta på våran börda. Vi får gå till ljusbäraren, tända ett ljus och låta Jesus betjäna oss genom att lysa upp det mörker som vi befinner oss i. Och vi får ta hjälp av syskon vid förbönsplatsen. Vi får låta oss betjänas av andra. Vi får påminnas om att vi är inte ensamma. Gud går med oss. Vi har syskon som vill bära våra bördor. Vilken styrka! Så låt oss ta denna chans. Låt oss släppa sargen och komma in i matchen. Välkommen till Betania. Till de fattigas hus. Låt oss be.